Kurdiska rävens värmländska brott flydde över gränsen till Norge. Tullens jättebeslag av narkotika hittade 284 kilo cannabis i personbil. Jag heter Nicole Dobosan och du lyssnar på NVT Krim, en podd om värmländska brott. Idag är det tisdag den 10 oktober och jag hälsar välkommen till min kollega, kriminalreporter Åsa Asplid.
Hej, hej.
Innan vi börjar prata om dagens ämnen så ska vi göra lite reklam för en ny satsning. För på torsdag så börjar vi med ett särskilt krimbrev och det kommer att komma en gång i veckan. Mm. Och det är ju vi två då som kommer att skriva om den senaste veckans kriminalnyheter och länkar till de artiklar som vi har publicerat på nvt.se. Så vad tror du om det här, Åsa?
Nej, men det blir spännande att testa något nytt. Nyhetsbrev har ju seglat upp som ett ganska populärt sätt att ta del av nyheter här nu senaste året eller två. Så vi hoppas att våra poddlyssnare tycker att det här blir spännande också.
Ja, vi får se. Det är ju ett väldigt bra sätt att hålla sig uppdaterad om krimhändelser i länet, kan vi säga.
Ja, och det kommer ju en gång i veckan också, till skillnad från podden som är varannan vecka.
Ja, precis. Men nu går vi över till dagens podd, för vi ska ju prata om kurdiska räven. Och det är ju en gängledare som har skrivit spaltmeter om de här senaste veckorna. För det har ju varit en otroligt intensiv våldsvåg som vi har sett i framförallt Stockholm och Uppsala.
Mm. Nu kom ju även de här nyheterna att han eventuellt är gripen i Iran.
Ja, och vi får ju se vad det är för med sig för konsekvenser. Men det som vi ska prata om idag, det är ju att han faktiskt har begått brott här i Värmland. Och nästan börjat sin kriminella karriär här.
Ja, det var ju lite överraskande faktiskt när det visade sig att han har varit här och begått flera brott.
Ja. Och jag minns faktiskt de här kupperna som vi ska prata om. Men då hade vi ju ingen aning om vad som skulle komma sen. Och jag har inte kopplat ihop det med Rawa Majid, som ju kurdiska räven heter egentligen. Men du kan väl berätta lite mer om det här då, Åsa?
Mm, det är ju två grova stölder och en stöld som skedde i västra Värmland i februari 2006. Och det är ju framförallt de här två smash and grab-kupperna mot köpcentret i Töcksfors som väl ganska många värmlänningar kommer ihåg. För de var ju väldigt uppmärksammade när de skedde. Och utöver det så är det även en parfymstöld i en butik i Charlottenberg som skedde någon vecka innan det i Töcksfors. Mm,
och du sa alltså det här smash and grab, för det är ju lite spektakulärt det här.
Ja, det innebär ju att du använder någon typ av fordon, i det här fallet då vanliga personbilar, som man har kört rätt in i entrén till Töcksfors köpcentrum med, för att man använder bilen som en murbräcka mer eller mindre.
Och det var ju en typ av brott som förekom ganska mycket på den tiden. Nu finns det väl inget köpcentrum som inte har någon typ av skydd framför sina stora glasdörrar.
Nej, och det är ju just för att förhindra det här. För det var ju, det skedde ju hela tiden vid den här tiden i början på 2000-talet.
Men då ska vi börja med ändå att prata om den här kurdiska räven, eller Rawa Majid som han ju heter. Vem är han egentligen?
Det är en 37 år gammal man som är uppväxt i Uppsala. Han var ett år gammal när han kom dit. Han är numera ledare för kriminella nätverket Foxtrot och är misstänkt för oerhört många grova brott, bland annat synnerligen grovt narkotikabrott, grovt vapenbrott, anstiftan till mord i flera fall. Han är ju häktad i sin utevaro för, jag tror, fyra olika pågående polisutredningar och dömd sedan tidigare för flera grövre brott också. Mm.
Och om vi då går tillbaka till det här året 2006, var det bara han som begick de här brotten i Värmland då?
Nej, han var ju ung då, han var 19 år gammal, och det var han och tre andra personer som dömdes för de här brotten. Det rör sig om två kusiner till honom och en god vän. Och ja, det är tre brottstillfällen med en veckas mellanrum var och ett. Så de här fyra personerna har varit i lite olika konstellationer vid de här tre olika tillfällena då.
Det var ju ganska länge sedan det här hände. Det är ju 17 år sedan, eller över 17 år sedan. Men de som stötte på Rawa Majid och hans kumpaner kommer ju ihåg det här väldigt väl. Så om vi börjar med parfymstölden, där har du ju träffat Annette som drev den här parfymbutiken. Vad var det som hände där?
Ja, jag var ju och träffade henne här för ett par veckor sedan. Hon hade ju en parfymaffär på Storgatan i centrala Charlottenberg. Så hon berättar att det var posten, tror jag, någon postanställd som var uppe ganska tidigt och först upptäckte att det var en fönsterruta krossad till hennes butik. De larmade polisen och polisen ringde då i sin tur ganska omgående upp Annette som fick komma ner till butiken. Och när hon beskrev ju hur, när hon klev in där, att det var fullständigt kaos i butiken. Det såg ut som att någon mer eller mindre hade tagit armen och bara sopat ner allting från hyllorna ner i någon, ja, troligen större väska eller någonting. Det var mycket flaskor som låg på golvet och så här också. Men de hade ju fått med sig oerhörda mängder därifrån. Jag tror hon uppskattade att hon hade förlorat parfym för uppemot 80 000 kronor. Så det var inte mycket kvar i affären och... Till en början med hade man ju i stort sett ingenting att gå på alls över vilka som hade gjort det här. Men när polisen började fråga runt lite grann i området så fick man dels kontakt med en kvinna som hade haft svårt att sova, tror jag. Så att hon hade varit uppe och druckit kaffe vid 4-tiden på morgonen eller något och bara kikat ut genom fönstret när hon stod där. Och hade sett en röd bil parkerad på Storgatan. Och sen såg hon även tre personer komma gående mot det här fordonet. Varav någon eller ett par av dem åtminstone hade burit på något som hon uppfattade som en större säck. Alltså som man hade lassat in i bilen då innan man körde därifrån.
Men ringde hon polisen då eller?
Nej, det gjorde hon inte. Det fanns ju ingenting som tydde på att det var något olagligt då. Nej. Utan hon bara noterade det här och tyckte väl att ja, det stack ut. Men när det väl blev känt då att det hade skett ett inbrott i nära anslutning så satte man ju det här i samband. Och dessutom så fanns det även någon, jag tror, sopåkare som också hade varit uppe väldigt tidigt och hört något som han hade uppfattat som att man krossade någon glasruta, men inte heller tänkt närmare på det.
Så nu visste polisen att det kanske var tre personer i en röd bil man jagade och inte mer?
Ja, alltså, ungefär så.
Mm. Men sen så kom det ju ett nytt larm från Töcksfors köpcentrum bara en vecka senare, också på natten. Vad var det som hade hänt då?
Då så kom det larm om att jag gissar att det kanske är något så här automatiskt larm som satt igång. Och när man då kom till platsen så inser man att det har varit just en sån här smash and grab kupp. Det är en bil som har kört rakt genom entrén och sedan en bit in i köpcentret och även forcerat igenom sån här gallerjalusi som... Varje butik inne i köpcentret hade för att liksom låsa sin fasad med. Så bilen stod, halva fronten var liksom inne i en guld- och klockbutik. Och sedan hade gärningsmännen då plockat med sig det mesta av värdefulla varor som fanns där inne. Det var ju även övervakningskameror som satt uppe i köpcentret redan då. Så när polisen gick igenom dem så kunde man ju se hur brottet begicks. Man ser hur bilen kör in och sedan ser man hur tre personer så småningom går ut därifrån. Varav ett par av dem åtminstone återigen då bär på säckliknande väskor eller plastsäckar som ser ut att vara fyllda med varor och sen försvinner de därifrån då troligen i en parkerad flyktbil som finns utanför.
Då har man fortfarande ingen identitet på några misstänkta.
Nej, de hade väldigt lite att gå på utöver att man då återigen kunde se att det rörde sig om tre personer. Jag vet inte ens om man satte det här i samband med parfymstölden vid det här tillfället.
Nej. Men sen efter den här kuppen då så var det någon som träffade på de här tre männen.
Ja, det var ju Bernt då som bor i ett ganska ensligt beläget hus väldigt nära norska gränsen. Jag var och träffade honom här för ett par veckor sedan också. Och han kommer ju ihåg det här väldigt väl. Han blev senare kallad att vittna vid en rättegång här. Men han berättade ju att han vid det här tillfället jobbade som busschaufför och började väldigt tidigt på morgnarna. Så att klockan var väl vid 16:30 på morgonen när han satte sig i bilen för att åka mot Årjäng. Vägarna nära hans hem, det är väldigt smala grusvägar. Vi körde ju den här vägen när vi skulle hem till honom och det går nästan inte att passera två bilar, det är så smalt. Vid det här tillfället då så var det ju kolmörkt ute, det var februari, det var kallt, det var stora snövallar vid sidan av vägen. När han kommer körande där så kommer det plötsligt en bil emot honom. Bara det här är ju väldigt anmärkningsvärt för det är ju väldigt lite trafik på de här vägarna så han reagerade ju på det. Men sen för att kunna passera varandra så rullade både Bernt och föraren i den andra bilen då ner rutan så de kunde kommunicera med varandra och på så sätt manövrera sig förbi varandra utan att någon halkade ner i någon snöhög eller i diket.
Men blev han inte väldigt misstänksam då? Alltså så tidigt och så tre personer som man aldrig har sett förut på en enslig väg i skogen.
Vet inte riktigt. Han kom ju väldigt väl ihåg mötet. Mm. Men det är ju inte förbjudet att åka på de här vägarna in i Norge. Det han sa till mig att ganska kort efter där de möttes och när du precis har kört över gränsen in i Norge så går vägen, den stiger ganska brant uppåt. Så det han funderade mest på var om de skulle klara av att ta sig upp för den här uppförsbacken med tanke på att det var vinterväglag. Mm. Så han tänkte mest att vad var det där för idioter som inte körde.
Hur kom man sen att koppla ihop det här mötet på vägen med rånet då, eller kuppen? Det var inte ett rån utan en grov stöld eller?
Ja, det rubricerades så småningom som grov stöld. Ja. Nej, men han kom ju till jobbet och började sitt pass som busschaufför. Då han körde buss som gick mellan Karlstad och Årjäng. Och fick ju, jag tror ganska så tidigt, höra talas om den här smash and grab-kuppen i Töcksfors. Och då kom han ju genast att tänka på de här männen som han mötte på morgonen och som var på väg in mot Norge.
Ringde han polisen då?
Ja, Bernt tog kontakt med polisen och de blev ju omedelbart intresserade av hans uppgifter. Och när man sen körde tillbaka den här, det som då med största sannolikhet var gärningsmännens flyktväg. Mm. Så när du kom några kilometer innan du kom fram till där Bernt bor så började man ju även hitta olika smyckes- och klocketui som låg utspridda i snövallarna. Så att de hade väl helt enkelt börjat gå igenom sitt stöldgods och sedan bara kastat ut askarna för att behålla själva smyckena och klockorna som tog mindre plats om man blev av maskarna.
Det lät inte så himla
smart. Lite osmart kanske.
Som
för det
att snitsla vägen åt polisen.
Ja, verkligen.
Ja, men sen så gick det en vecka efter den här kuppen och så kom det ett nytt larm.
Ja, om vi ska säga först då, så hade ju fortfarande polisen inte så mycket att gå på utöver Bernts uppgifter. Men han hade ju inte tagit något regnummer och kunde bara säga att det var tre personer i en bil. Men veckan senare så blir det ju mer eller mindre copy-paste på första guldkuppen mot Töcksfors. Det kommer än en gång in ett larm under nattetid. När man kommer dit så har än en gång en personbil kört rakt genom entrén till köpcentret. Gärningspersonerna har tagit sig in i samma guld- och klockbutik och länsat den på nya varor och försvunnit i flyktbil därifrån. Mm.
Men hur gick det den här gången då? Hade de lika mycket flyt så de kom undan?
Nej, det kan man väl inte säga. Det var ju mest en slump faktiskt. För det som hade hänt var att en väktare jobbade natt den här natten när guldkuppen skedde. Och när han ronderade området så hade han fått syn på någon bil som han tyckte rörde sig lite märkligt. Så han hade kört efter bilen en sträcka bara för att se vart den skulle. Då hade han även tagit registreringsnumret på den. Så efter den här nya smash and grab-kuppen så tog väktaren kontakt med polisen och gav dem registreringsnumret. Mm. Och därefter kunde man då rulla upp i stort sett allting.
Det blev som en nyckel. Ja.
Ja, jag pratade ju med polisens utredare Göran Brofeldt och han sa att initialt hade vi i stort sett ingenting att gå på. Men när vi fick det här registreringsnumret så rullades allting upp. Och det man gjorde då var ju att slå på regnumret som visade sig tillhöra en hyrbil från Uppsala. När man sen kontaktade den hyrbilsfirman så dels fick det ju namn på personen som hade hyrt bilen. Mm. Och sedan hade bilfirman även kameror inne i sin butik så man kunde se när själva avtalet för hyrbilen hade skrivits. Så då ser man att det är 3 män i 20-årsåldern som är där inne. Så då har du dels identitet på en person och du har ansiktsbilder på 2 andra personer.
Det märks att de inte var så erfarna kriminella vid den tiden, får man säga kanske.
Ja,
många misstag.
Verkligen. Och det visar sig senare när man sedan börjar utreda mer att det finns ytterligare misstag. Men det som skedde först då var att polisen lyckades lokalisera den här hyrbilen. Den stod parkerad i centrala Uppsala. De här 3 männen hade bott på hotell natten efter kuppen i Töcksfors. Och på morgonen då när de skulle komma och hämta bilen för att köra tillbaka den till hyrbilsfirman så stod polisen där och väntade på dem, så de bara plockade in dem när de kom. Och då fick du ju identiteter på 3 personer. Då var Rawa Majid en av de här personerna. När man då hade dem så började man undersöka banktransaktioner och sådant. Och även telefonerna. Man kunde då se att de här telefonerna hade rört sig i Västvärmland vid 3 olika tidpunkter, så att då kunde man koppla dem till båda kupperna i Töcksfors samt även inbrottsstölden i Charlottenberg. 2 männen hade dessutom gjort bankuttag, eller en av dem hade använt sitt bankkort och en hade betalat med ett bensinkort i området. Mm. Så det fanns ganska mycket som knöt dem till platsen.
Hittade polisen förresten dess stöldgodset?
Ja. Man gjorde husrannsakan på alla adresser och hemma hos en av Rawa Majids släktingar, där även Rawa Majid själv bodde i perioder, där hittade man väldigt mycket av klockorna och smyckena. Okay. Och även en del parfymer.
Men det låter ju som att de har så mycket på sig, så mycket bevis, att de borde ha erkänt alltihop, eller hur gick det?
Mm, men det gjorde de inte alls. Rawa Majid förnekade rubbet. Så småningom så var det en av de här 4 som erkände allting, och han visade även polisen hur de hade flytt från Töcksfors. De använde ju samma flyktväg båda gångerna då och åkte förbi där Bernt bor. Så att han blev vallad av polisen. De åkte hela flyktvägen så att han visade då hur de hade kört över till Norge och sedan svängt söderut mot Halden och tillbaka in i Sverige vid Strömstad och ut på E6 och så småningom återvänt till Uppsala. Mm.
Men Rawamajid, han förnekade brott hela tiden?
Ja, som jag sa, jag pratade ju med förhörsledaren Göran Brofelt då, utredare vid den tiden vid grova brott i västra Värmland. Och han förklarade ju hur han bara blånekade och kom med en rad olika fantasifulla förklaringar till varför han hade varit. För det gick ju att säkerställa att han hade varit på vissa olika platser. Mm. Men sedan att knyta ihop det här till Töcksfors, det menade ju Rawamajid var, det gick ju inte. Man hade bland annat en parkeringsbot på en bil som Rawamajid hade lånat av en kompis. Den befann sig i Karlstad på Östra Torggatan. Så det var ju uppenbart att han hade varit där. Det menade han på då var för att han hade varit på fest hos en kompis i Karlstad. Men han ville inte tala om vem den här kompisen var. Och medan han själv var på fest så hade han lånat ut sedan den här bilen som sen då hade åkt till Charlottenberg och Töcksfors av personer som man inte heller visste vilka det var. Mm. Sedan hade man även bilder på hur Rawamajid befann sig vid Bohus Rasta tillsammans med det som var flyktbilen från Töcksfors. Och då bar samma kläder som en av de inte identifierade gärningspersonerna på övervakningsfilmen från Töcksfors köpcentrum. Mm. Vilket då polisen menade att det var uppenbart att det var han som hade varit i Töcksfors. Men där så kom man med någon version om att han hade åkt till Göteborg med personer som man inte ville tala om vilka det var. Och sedan hade han mött upp sina kompisar på Bohus Rasta. Kompisarna hade då varit i sällskap med en man som bar de där kläderna och skorna som gärningspersonerna. Men på Bohus Rasta så hade Rawamajid då bytt kläder med den mannen och sedan satt sig i bil tillsammans med sina kompisar och åkt tillbaka till Uppsala. Så det var egentligen inte han som var i Töcksfors. Men ja, väldigt, väldigt konstruerade förklaringar som väl vare sig polis och senare domstol inte riktigt litade på överhuvudtaget.
Nej, men så dömdes han till slut eller?
Tingsrätten dömde ju honom för såväl parfymstölden som de två guldkupporna i Töcksfors. Den överklagades till hovrätten och hovrätten menade på att det inte var ställt utom rimligt tvivel att han var skyldig till parfymstölden, så de friade honom för den. Men han blev dömd för två grova stölder i Töcksfors.
Vad fick han då?
Det blev inte så kännbart straff i tingsrätten. Där fick han 1 års fängelse, men hovrätten ändrade det till 3 månaders fängelse och skyddstillsyn.
Och idag så är han ju alltså, ja, han är väl landets mest kända eller ökända brottslingar.
Ja, i nuläget skulle jag nog säga det. Han är ju med namn och bild i tidningen varenda dag.
Men Göran Brofelt då, utredaren eller förundersökningsledaren i Arvika, som faktiskt har träffat och förhört honom och pratat med honom mycket, hur uppfattade han Rawamajid?
Han uppfattade honom som ganska trevlig, sa han. Trevlig, artig och inställsam var väl ord som han använde på. Och han menade på dels, det var ju inte alls det här som vi ser idag hos många grovt kriminella, att man bara svarar inga kommentarer på alla frågor oavsett vad det är för fråga. Utan Rawa Majid var medgörlig och pratade och sedan, och ville gärna komma med förklaringar, men däremot så var de väl inte alltid så sanna och blånekade fullständigt till brottsanklagelserna då. Mm. Men annars ja, han uppfattade honom väl som en ganska intelligent person. Mm. Så
vet man alls varför han åkte till just Värmland för att begå brott? Det är ju inte det första man tänker på.
Ja, nej, Uppsala, det har ju jag också frågat flera personer. Mm. om man kom fram till det. Men jag tror inte att man la någon vikt överhuvudtaget vid att ta reda på det vid det här tillfället. Det här var ju inte jätteallvarliga brott och man var väl supernöjd över att man faktiskt hade fått tag på gärningspersonerna. Mm. Och fokuserade på att knyta dem och få dem fällda för brotten. Men när jag pratade med Stefan Westberg som var åklagare i det här målet så hade han en teori om att de antagligen hade letat efter någon plats som var relativt avlägset belägen från närmsta polisstation och hade närheten till Norge så att de snabbt och smidigt kunde fly över gränsen i hopp om att det skulle sinka svenska polisen att eventuellt kunna följa efter dem. Så att Westbergs ord var väl att det var en listig plan.
Mm. Och det var ju väl känt att det var så här, att det fanns få poliser just i gränstrakterna mellan Sverige och Norge efter alla de här rånen som var bankrånen.
Ja, precis. Och i början och sen av 2000-talet. Är det väl även så att om man bor i Stockholm, Uppsala där och vill begå brott nära gränsen mot Norge så är det ju Värmland som är närmsta. Det är ju bara att åka tvärs över landet. Ja. Så är det ju västra Värmland du hamnar i.
Men de här personerna som du har pratat med 17 år senare, vad säger de idag när de får veta att det var kurdiska räven de utsattes för och träffade?
De blir ju superöverraskade. Så det var ju, när jag ringde och pratade med dem så var det ju en total nyhet för dem. Då hade de inte koll på. Och många av dem upplevde det som ganska obehagligt trots att det har gått så väldigt många år och var lite oroliga för att prata om det här. För att man är lite rädd för att kurdiska räven kanske ska söka upp dem och ha åsikter om att de var med och vittnade mot honom i Värmlands tingsrätt för 17 år sedan. Jag tror ju att det är väldigt osannolikt att det skulle ske. Mm. Jag tror att Rawa Majid har betydligt allvarligare problem som han lägger tid och möda på att hantera. Men det visar ju ändå vilken fruktan som finns förknippad med hans namn idag. Så att personer blir så rädda bara för att de vet att de stötte på honom för så länge sedan.
Mm. Oj, det är ju chefen här också. Ja, hallå? Min tur att handla till kontoret. Ja, visst, det gör jag på Coop. Ja, nej, det behövs ingen kort. Det där gör jag ju i appen där, vet du. Det kan du googla Coops inköpstjänst så ser du. Nej, kvittorna hamnar i appen också. Det är gör enkelt. Funkar i hela Värmland. Eller så handlar vi på coop.se om vi vill det. Ja, hej då.
Ja, men den här pågående våldsvågen där Rawa Majid är en av de absoluta nyckelfigurerna som allting kretsar kring har ju även lett till att polisen i Värmland har kommenterat den här situationen. Du var ju på en presskonferens förra veckan, Nicole, där du träffade Ulrika Sundström som är chef för polisen i Karlstad. Vad sa hon om det här?
Ja, det var ju en presskonferens just utifrån läget i framförallt då Stockholm och Uppsala och polisregion Öst. Och det handlar om att polisen i hela landet i princip har hjälpt till under en längre tid att förstärka, alltså skicka poliser till de här drabbade områdena. Och det hon ville förmedla nu var att man kommer att fortsätta att göra så under hela den tid som den här extrema situationen pågår. Mm,
men det var inte så att de förberedde sig utifall att gängvåldet skulle flytta hit till exempel?
Nej, jag har pratat med andra poliser om det också. Men det nämndes även på den här presskonferensen att det är inte det primära oron. Det finns inte ingen större anledning för polisen att tro att det ska spridas hit till Värmland i alla fall.
Nej.
Så har de varit ganska tydliga med.
Mm. Men däremot men det så är här just, att de flyttar folk över till andra sidan av landet nu då för att bekämpa brott i Stockholm och Uppsala. Är det helt problemfritt?
Ja, alltså Ulrika Sundströms budskap var väl egentligen att det handlar om solidaritet mellan i polisstyrkan så att säga. Att man hjälper till där det mest behövs. Och hon trodde också och hoppades på att det finns en stor förståelse både bland poliser och bland allmänhet för att man måste göra så. Men sen så är det ju såklart att någonstans så måste det ju märkas och någonstans så leder det till hårdare prioriteringar och de kommer väl att märkas kanske på mindre allvarlig brottslighet som kommer att ta längre tid att utreda. Det blir hårdare prioriteringar helt enkelt.
Men gillar poliserna det här att åka över till Stockholm och Uppsala och jobba?
Ja, alltså jag kan tänka mig att det är både och. Nu, det är ju fortfarande frivilligt. Men polisfackets ordförande här i Värmland, Daniel Nilsson, jag har pratat med honom och han vill ändå liksom höja ett litet varningens finger för att det kan komma att bli allt svårare att få folk att räcka upp handen som man sa. Därför att den ekonomiska kompensationen är väldigt liten. Han tror att det kanske kommer att behövas någon typ av morot. För poliser är ju också människor och kanske småbarnsföräldrar och sådär som har svårt att bara lämna livspusslet som man uttryckte då bakom sig och sticka iväg och jobba bort på bortaplan under en längre tid.
Mm.
Men sen kan jag också tänka mig att man som polis tycker att det är givande att jobba med den här typen av skarpa lägen. Det tror jag ju faktiskt att man gör.
Ja, det tror
så
jag
det med. Finns säkert alla schatteringar där på något sätt. Eller? Mm.
Men du har ju även undersökt det här om eventuella band mellan kurdiska räven idag och Värmland. Hur ser situationen ut där?
Ja, alltså det var ju min fråga var ju egentligen om det finns, för att eftersom det är så att det här gängkriget får man väl ändå kalla det för, har lett till att anhöriga men inte kriminella har drabbats och faktiskt också dödats. Och då så frågar man sig ju om det finns anhöriga här också i Värmland som kunde ta hit konflikten. Men enligt kriminalunderrättelsetjänstens chef Johan Ekstam så finns det inga sådana släktband vad polisen känner till. För de har undersökt det.
Jo, okej, så ingenting som tyder på att gängvåldet skulle flytta hit?
Nej, inte så på det sättet. Han sa det vi känner ju till och det känner ju du och jag också till att det finns liksom affärsmässiga kopplingar mellan våra kriminella här och gängen i Stockholmstrakten, men inte den typen av släktband som skulle göra att man kanske skulle råka bo granne med någon som är släkt med någon av de inblandade i den här gängkonflikten då.
Upptäck ett fulladdat erbjudande på Kia Ceed's Sportswagen Plug-in Hybrid. En säker och laddbar familjekombi med uppkopplade tjänster. Dessutom ingår bland annat metallklack, rattvärme, navigation och telematik som standard i alla nya Kia-bilar. Välkommen in och provkör en laddbar Kia.
Kia. Movement that inspires.
Vafa bil, din bilaffär och A-bilar i Arvika.
Vi ska inte bara tala om våldsvågen i det här avsnittet. Det hände ju faktiskt andra brott i Värmland också. Och tullen gjorde nyligen ett jättebeslag av narkotika.
Vi vet att det var den 29 september, det är en fredag för snart 2 veckor sedan, så stoppade tullen i Hån en bil i Skillingmark.
Mm.
I vad de säger då var en planerad eller öppen kontroll. Och i den här bilen, det var en Volvo, så hittade polisen 284 kilo cannabis. harts.
Det är enorma mängder.
Ja, det är stora mängder, verkligen.
Och, hur låg det förpackat?
Ja, det är enligt ett vittne som jag har pratat med så plockar tullen ut väskor ur bilen. Och tullen har tidigare också sagt att det här låg lätt. Det var inte så att det var gömt under eller i taket eller sådär. Och det är ju mycket stor mängd också, utan det låg i väskor i bilen.
Mm. Och det greps två personer då också?
Ja, det greps två män. De handbojades och sattes i en sån här civil tullbil. De greps 15.34 och 15.39 tror jag, den här fredagen den 29. Och så fördes de till tullen skulle jag tro, någon arrestlokal där. Ja, och de sitter nu häktade, misstänkta för synnerligen grovt narkotikabrott.
Men det här med att det bara var en slumpvis kontroll som ledde till det här fyndet, stämmer det eller?
Tullens version är att det var en slumpmässig kontroll. Att jag har också frågat hur det kom sig att man blev misstänksam mot just den här Volvon då, men det vill de inte säga. Och jag har andra uppgifter som gör gällande att tullen haft span på de här personerna eller den här organisationen under en tid, och att det var ett planerat tillslag.
Det låter ju lite mer sannolikt, får man ju lov att säga.
Ja, det får man väl säga.
Ja. Vart skulle de här drogerna?
Enligt tullen så skulle de till Norge och förmodligen Oslo då.
Ja. Mm. Tror man att de här två männen som är gripna nu, att de har kört flera tidigare leveranser som inte har blivit stoppade?
Det vet jag faktiskt inte, om det är just de här två som har varit kurirer vid de tid. För man vet, vad jag har fått uppgifter om, så har ju tullen spanat på andra resor av den här typen som ledde fram till det här tillslaget då. Men om det var just de här två männen eller om det är andra som har kört vid det tillfället, det vet jag inte.
De här drogerna som låg i bilen, 284 kilo, hur mycket det är värt?
Nu är jag jättedålig på matte, men man brukar faktiskt räkna med att 1 gram hash på gatan, som det heter, är värt 100 kronor. Så det gör ju att det blir lite enklare att räkna ut att det då blir runt nästan 30 miljoner, alltså 28 miljoner 400 000 kronor helt enkelt.
Mm, det är väldigt mycket pengar.
Ja, och det är ju pengar som någon har blivit blåst på nu, kan man ju säga.
De här två personerna som är misstänkta då, som satt i bilen, vilka är de?
Ja, den äldre av dem är en man i 60-årsåldern. Båda är från Stockholmstrakten.
Ja.
Den äldre av dem är tidigare dömd för smuggling. Då körde han över ganska stora mängder alkohol i Helsingborg, eller från Helsingör till Helsingborg när han fastnade i tullen.
Mm.
Då fick han 6 månaders fängelse. Och sen har jag sett att han verkar vara en man som har ganska dålig ekonomi. Han har ansökt om socialbidrag flera gånger och sådär. Så att ja, lever lite kanske i utkanten av samhället, men inte dömd för några mer brott sedan 2016.
Nej, men så kan ha hoppat på och gjort det här mot en rejäl
ersättning.
Jag
kan tänka mig att det kan vara för en ersättning som man har att han har gjort det.
Mm. Ja. Och den
han
andra
är ju
mannen?
Kurir. Ja, han har en helt lite annan profil. Han är ju yngre, han är tidigare inte dömd för någonting alls, men bara i dagarna så åtalades han för ringa narkotikabrott. Mm. Då hade han kissat positivt för kokain.
Ja.
Så jag vet inte, det är också spekulationer, men det känns ju också som här att man skulle kunna, att det skulle kunna vara en knarkskuld, eller ja, att han hamnat i beråd på något sätt. Men för i övrigt så är ju det här vad man då brukar kalla en vanlig människa med ett vanligt,
ganska bra jobb också.
Mm.
Inga synliga kopplingar till grov kriminalitet.
Nej, inte som jag har kunnat lista ut i alla fall.
Nej.
Så ja, vi får helt enkelt fortsätta och följa det här. Det ska bli intressant. Jag pratade med åklagaren igår om det här med vem som kan tänkas äga det här, alltså vara huvudman för hela den här organisationen.
Det är väl troligen någon typ av kriminellt gäng då?
Ja, det är ju kanske, det brukar ju kunna vara det. Så att, och åklagaren sa, det är ju ingenting, de försöker såklart hitta upphovsmannen, men Och ibland gör man det och ibland gör man det inte, som han uttryckte det.
Mm. Och... ja, det är ju väldigt tidigt i utredningen, ja, här än. Det är ju bara gått inte ens 2 Nej. Veckor sedan brottet skedde. Så det lär ju komma fram en hel del mer här så småningom. Ja. Det var allt från oss idag, men innan vi slutar så påminner jag än en gång om att gå in och prenumerera på krimbrevet som vi kommer skicka ut en gång i veckan med start nu på torsdag. Så jag tror att det kommer vara ett utskick till alla våra prenumeranter och sen väljer man själv då om man vill fortsätta att få det här. Dessutom så skulle jag även vilja be alla våra lyssnare om lite hjälp här. Det pågår just nu nominering till något som heter Guldpodden. Man utser årets bästa poddar just då och det gäller att få så många nomineringar som möjligt. Så gillar du NVT Krim och tycker att vi är bra så blir vi jätteglada om ni går in på guldpodden.se och nominerar oss i de kategorier som ni tycker passar. Och vi vill även slå ett extra slag där för kategorin årets poddklippare där ni väldigt gärna får fylla i vår eminente poddklippare Carl Edlom. Det var allt, så tack så hemskt mycket för att du har lyssnat. Och glöm inte heller att gå in och prenumerera på den här podden så du inte missar nästa avsnitt. Och tipsa gärna en vän om att vi finns med. Det går bra att diskutera podden, även komma med tips på vad du tycker att vi ska prata om i vår Facebookgrupp NVT Krim. Eller så kan ni mejla nyhetstips till mig på asa.asplid@nvt.se eller till Nicole på nicole@nvt.se. Jag heter Åsa Asplid och är kriminalreporter på NVT, precis som min kollega Nicole de Bouchan. Klipper podden gör Carl Edlom som även står för ljud och jinglar och ansvarig utgivare är Mikael Rotsten.